Alexei Navalny, han var den ryska oppositionens starkast lysande stjärna. Han blev liksom symbolen för allt motstånd mot Vladimir Putin. Och nu är han död. Karolina Wendel-Palin, dog den ryska oppositionen med Navalny?
Nej, men det tror jag inte man kan säga. Det är ju så att en stor del av den ryska oppositionen har tvingats lämna landet. Många sitter i fängelse. Och jag tror att vi hade samma frågeställning som vi diskuterade när Boris Nemtsov sköts till döds utanför Kreml. Och det visar sig att Navalny tog över facklan så att säga. Och det finns säkert någon som kommer att ta över facklan även den här gången.
Mm. Vi ska prata om den ryska oppositionspolitikern Alexej Navalny i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig är Karolina Wendel-Palin, Rysslandskännare vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige. Välkommen Karolina.
Tack.
Det är bara någon timme sedan vi fick det här beskedet. Det kom på nyhetsbyrån när det började blinka rött. Västvärldens ledare har redan reagerat och har tagit emot dödsbudet med bestörtning. Men vad tänkte du när du hörde att Alexej Navalny har dött i fängelset?
Ja, men bestörtning tror jag alla känner. Mm. Något av det första jag tänkte på var faktiskt hans familj. På hans fru som har stått vid hans sida och stödde honom när han åkte tillbaka till Ryssland trots att de visste att han hotades av fängelsestraff. Men också på hans dotter som har tagit emot priser i hans namn och hållit tal i hans sak så att säga runt om i världen.
Mm. Och nu står de på något sätt där utan sin pappa och sin man.
Ja.
Senast som vi såg Navalny offentligt, det var i början av januari när han var i en rysk domstol. Och då sa han själv att han mådde bra och på bilderna som man såg som sändes ut såg man honom le sitt sådär kännspaka sneda leende som han hade. Det vi vet om hans död är vad den ryska kriminalvården i straffkoloni nummer 3 har berättat där var han var placerad. Han hade varit på promenad och efter det hade han börjat må illa och sen förlora medvetandet. Och sen bara dog han knall och fall. Hur låter det här i dina öron?
Jag kan inte bedöma exakt vad han dog av. Men det är ju så att han satt ju i ett ryskt fängelse. Det är den ryska staten som är ansvarig för hans hälsa och liv. Mm. Vi vet också att vid flera tillfällen har han och hans anhöriga och hans medarbetare, de har ju krävt bättre läkarvård för Navalny. Och han har dessutom, jag tror han satt i isoleringscell för den 27:e gången nyligen. Man har gjort allt för att bryta hans vilja från den ryska statens sida skulle jag säga.
Lyckades man bryta hans vilja?
Nej, och precis som du var inne på att när man såg honom senast, han utstrålade alltid ett självförtroende och en tro på framtiden skulle jag säga när han kommunicerade med omvärlden.
Mm. Vad innebär hans död?
Det innebär ju att Ryssland förlorar en viktig symbol för den politiska oppositionen. Mm. Och i Ryssland så har man ju något som man kallar oppositionen inom systemet. Det är de som går med på de villkor som råder, som till exempel kommunistpartiet och Zjirinovskijs parti LDPR, och de är representerade i Duman. Men sen finns det då den opposition som står utanför systemet, och den skulle jag säga att Navalny var ledstjärnan för. Och vad de vill göra, de vill ju se en helt annan framtid för Ryssland och de vill ha ett annat politiskt system.
Det är faktiskt nästan exakt ett år sedan du och jag, Karolina, satt här i nyhetspodden och pratade om Alexej Navalny. Vi hade ungefär en rubrik som "Därför måste han överleva i fängelset". Han hade ju då suttit fängslad sedan 2021. Han var dömd till ett 19 år långt fängelsestraff. Och den senaste tiden hölls han i en sån här ökänd straffkoloni som hette IK3 i Sibirien. Var det fånigt att tro att han skulle överleva i fängelse?
alla som är, befinner sig inom oppositionslägret i Ryssland, för dem var det viktigt att hålla hoppet uppe om att han skulle klara sig igenom fängelset. Och att det, för han symboliserar ju just en annan framtid. Jag tycker det är signifikativt att när man har sett honom i olika rättssalar och så vidare, men typiskt, han har gjort ett hjärta med händerna. Han vill se någonting annat för sitt land, och han har hela tiden utstrålat det självförtroendet och den beslutsamheten.
Mm. Han var ju på något sätt väldigt så där lyskraftig som person, framförallt förstås under den tiden han inte satt i fängelse och utsattes för en massa isoleringsceller och dålig mat, och han fick en sämre hälsa. Men han var på något sätt lyskraftig också när han satt i fängelse. Vilken skulle du säga att hans betydelse var på något sätt för oppositionen mot Putin?
Framförallt skulle jag säga att han var betydelsefull därför att han hela tiden hamrade in budskapet att de inte skulle vara rädda. Det här är ju ett politiskt system där man i mångt och mycket håller ner proteströrelser, håller ner oliktänkande just genom att skapa rädsla i samhället. Och det var ett av hans budskap, skulle jag säga, när han återvände till Ryssland trots att han visste att han skulle bli fängslad. Det var att var inte rädda.
Mm. Ja, för att han blev ju förgiftad 2020 med nervgiftet Novichok under en flygresa och överlevde då bara tack vare att piloten gjorde en nödlandning på något sätt liksom mot ledningens vilja. Och senare hade då avslöjats bland annat av Navalny själv faktiskt att det var den ryska säkerhetstjänsten FSB som låg bakom den här förgiftningen. Sen fick han ju då vård i Tyskland för de här skadorna och kunde ju då ha stannat och drivit oppositionspolitik i exil. Men han återvände till Ryssland, väl medveten om att han skulle bli kastad i fängelse igen. Och det hände ju då också då 2021. Var det på något sätt det här, hans budskap om att man inte ska vara rädd som gjorde att det var så viktigt för honom att återvända till Ryssland, skulle du säga? Eller varför återvände han?
Det var en viktig del av det. Den andra delen består i att han förstod att för att vara politiker i Ryssland så måste man vara i Ryssland. Man kan inte sitta i väst i trygghet och uppmana ryssar att demonstrera till exempel. Mm. Utan han insåg att han måste ju dela det folks öde som han ville påverka, som han ville vara en företrädare för. Så att jag skulle säga att han förstod hur viktigt det var att vara i Ryssland. Och även de som kanske inte egentligen var så starka anhängare av Navalny, de blev ändå imponerade av hans mod när han återvände, skulle jag säga.
Putins regim har ju visat gång på gång att den inte drar sig för att göra sig av med oppositionella. Personer har mördats och förgiftats många gånger. Så Navalny måste ju ha vetat exakt hur livsfarligt det var för honom att vara oppositionens frontfigur i Ryssland. Varför tror du att han gjorde det ändå?
Jag tror han drevs av en inre övertygelse om att han ville hitta en annan framtid för Ryssland. Så att jag tror faktiskt att han var politiker i märg och ben. Han ville se en annan framtid för Ryssland, helt enkelt.
Mm. Är det för tidigt att börja peka ut den skyldige? Jag vet inte, ska vi säga att hans namn kanske börjar på P? Eller vem är ansvarig för Navalnys död, skulle du bedöma?
Ryssland som land har ju ansvar för hans hälsa om han befinner sig i ett ryskt fängelse. De har ju ansvar för hans liv och hälsa. Mm. Så att ryska myndigheter naturligtvis har ett ansvar för att om han behöver det, se till att han får den läkarvård han behöver. Ja.
Mm. Kan man peka ut Putin?
Man kan definitivt peka ut Ryssland som land, eftersom det också var Ryssland som den ryska säkerhetstjänsten som låg bakom förgiftningen av Navalny. Mm. Det är väl belagt.
Det är en månad kvar till det ryska presidentvalet. Det ska hållas den 15-17 mars. Visserligen satt ju nu då oppositionsledaren Navalny i fängelse och var på det sättet oskadliggjord av regimen. Och Och inte det heller så att några andra verkliga oppositionskandidater får ställa upp mot Putin i det här valet. Kan Navalnys död så här nära presidentvalet vara någon slags signal från regimen?
Nej, jag har svårt att se det. Jag tror att det absolut bästa för Rysslands politiska ledning det är att Navalny överhuvudtaget inte förekommer i nyhetsrapportering eller i folks medvetande. Och det var ju en tydlig linje man hade även när Navalny levde. Det tog väldigt länge innan en representant för den ryska politiska ledningen överhuvudtaget tog hans namn i sin mun. Man pratade om honom som bloggaren eller patienten från Berlin och så vidare. Och jag tror nog att det har funnits en farhåga att han till och med kunde vara mer farlig som martyr än som sittande i fängelse.
Alexej Navalnys pojkaktiga uppsyn och breda leende blev känt långt utanför Rysslands gränser. Kanske till och med mer utanför Ryssland än inne i Ryssland. Hans budskap handlar hela tiden om att det finns en annan framtid för ryssarna. En framtid utan Putin, en framtid med demokrati. Kan Alexej Navalnys död föra något gott med sig? Kan det få folk i Ryssland att reagera eller till och med agera?
Jag tror att det skulle nog vara vad han själv önskar, att det åtminstone skulle leda till det. Om man tittar på vad som har hänt i presidentvalet, det så kallade presidentvalet hittills, så är det ju tydligt att det ändå finns en efterfrågan på förändring med tanke på det stöd som Boris Nadjerstin ändå lyckades få för sitt försök att bli en officiell kandidat. Jag tror att det finns en oro i den politiska ledningen i Kreml för en antikrigsopposition, så att säga. En opposition som lyckas formulera en annan framtid för Ryssland. Hela det här politiska systemet bygger på att det inte ska finnas ett alternativ till det Putin erbjuder. Och om det återigen kommer fram en person eller en politisk rörelse som visar att det finns ett alternativ, så är det farligt för Rysslands politiska ledning.
Mm. Vem som leder den antikrigsoppositionen får vi ju förstås se, för det är ju då inte Alexej Navalny i alla fall.
Nej.
Tusen tack Karolina Wendel-Palin för de här kommentarerna.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Johannes Taberman och tekniker är Alexander Lindros. Skaffa dig ett Yle-konto, logga in och följ oss där och fortsätt lyssna.